Spanarna i Sveriges Radios P1. Programledare Ingvar Storm.
Hej och hjärtligt välkomna till Spanarna på tröskeln till vårmånaden mars. I dagens panel Niklas Kjellner.
Hej.
Hej, hej. Sissela Kyle.
Hej.
Hej, hej. Och Jonathan Lindström.
Hej, hej, hej.
Hej, hej, hej. Niklas sitter visserligen i en radiostudio men inte på samma ställe som vi.
Nej.
Det kan ju bli så i dessa dagar. Niklas, jag hoppas att du sitter bra där du sitter.
Ja, jag sitter väldigt skönt här.
Ja.
För mig själv nästan.
Alltså, nu har ju du varken den här fina tv-kannan eller påsen med smågodis.
Nej.
Och det är ju lite dystert.
Det är det man saknar.
Ja, jag förstår. Ja. Oss kan du vara utan, men de där sakerna...
Men du ska ju känna att du verkligen är en del av samtalet ändå.
Ja, och samhället
hur?
Är stort.
Ja,
men
kan vi bara
lägga undan lite godis? Det är viktigt att jag känner mig en del av samhället.
Ja. Du vet väl om att du är värdefull?
Ja.
Tack, och jag är viktig här och nu.
Ja, ja verkligen. Vi får försöka kompensera dig för pralinerna och kaffet vid tillfälle. För en vecka sedan så pratades det om fimbulvinter som kunde tolkas i dubbel bemärkelse. Dels hade vi en vargavinter med kyla långt ner i Skåne och en pandemi. Och Jonathan, du som är arkeolog, var det inte så att fimbulvintern förebådade Ragnarök i den gamla Eddan?
Ja, är det korta svaret. Det långa svaret tänkte jag dela upp i tre föreläsningar. Men ja. Vi kan väl säga så här att det var ett oerhört starkt motiv i den gamla Eddan då med riktigt kalla vintrar, framförallt somrar som blev som vintrar och som ledde till elände. Ja. Och det har ju förknippats också med en riktig klimatkatastrof år 536 till 550.
Ja. Alltså, i stort sett kan man väl säga att det förebådade jordens undergång.
Ja.
Ja. Men vi ska inte tänka på sånt och hänga läpp för att jag menar, nu är ju vädret ett helt annat.
Ja.
Alltså nu har ju på mycket kort tid, ett par dagar, allt förbytts här i södra Sverige. Snöhögarna som nyss var vita är svarta och sandiga och lite skrepiga i den mån de överhuvudtaget finns kvar.
Mm. Vad fort det försvann.
Jättefort.
Och två dygn.
Ja, ungefär. Farväl skidåkning. Sissela, du som gillar att röra på dig.
Jag har verkligen åkt.
Du har gjort det?
Ja.
Du hann ta...
Jag hann riktigt utnyttja den här tiden. Jag är så glad.
Ja, vad roligt.
Och jag är tacksam att det i denna stad har ju ordnats skidspår.
Ja.
Hur mycket har du åkt då?
Vad menar du mycket?
Ja, alltså hur många gånger i veckan åker du?
Är det förhör?
Ja, precis. Nej, men alltså, jag har varit ute, punkt. Jag har åkt ett flertal gånger så mycket jag har kunnat och hunnit. Och det har varit, tycker jag, väldigt trevlig stämning i spåret, men inte på parkeringsplatsen. Mm. Det har varit lite osköna tongångar.
Mm.
Här kan jag bidra med ett litet problem också. Min hustru...
Åker skidor?
Ja, hon beställde skidor eftersom det är det enklaste sättet att komma över. Och så fick hon hem för långa skidor.
Va?
Så då måste hon köpa ett till par. Och allt det här drog ut på tiden så att när det väl var klart så var snön borta.
Nej.
Men då har hon till nästa gång. Men du Niklas, har du åkt då?
Nej, jag har inte gjort det. Min granne erbjöd sig att jag skulle kunna få låna hans skidor.
Va?
Ja, men... jag tackade nej.
Ja.
Du var ståndaktig.
Ja.
Jag har faktiskt också passat på att åka. Jag håller med, spåren var jättefina. Och sådär. Och sen är det ju lite trist detta att snön försvinner i södra Sverige när många har sportlov nu.
Mm.
Och så. Nåväl, men man kan ändå trösta sig med att ur de här smältande driverna kommer julrosor, vintergäck och snödroppar. Och sen så är det väldigt mycket fågel sång ur varje buske och står.
Du, har inte första tranan
trutat
fram?
Jo, visst. Alltså,
med foto och allting.
Ja, det är det klassiska vårtecknet att de första tranorna har kommit till Hornborgasjön. Men hörni, nu måste vi lämna alla vårvarsel för längre perspektiv. Niklas, jag tänkte låta dig börja idag.
Nej, men tack så mycket. I höstas så spanade jag om ett ord, problematiskt.
Ja.
Det var ett ord som jag tyckte det hade gått lite inflation i.
Mm.
I dagens spaning kommer jag rikta mitt fokus mot ett annat ord som används väldigt mycket i den här tiden. Men mer i sammanhang när man ska håna något.
Mm.
Och framförallt så används det när det kommer ett nytt fenomen så slängs detta ord in direkt. Det nya hånordet kan man säga.
Ja.
Jag pratar om ordet mellanchef.
Jaha.
Det är ju en svordom.
Ja, du hör, det börjar direkt här. Liksom. Mitt första exempel, Jonathan Lindström, det är ett svordom. För nu verkar allt vara deras fel. Ja. Att de smiter förbi vaccinkön, det är inget annat än rätt att de i sin position möts av kraftig kritik. Men det är inte bara det. Alla nya företeelser har med mellanchefer att göra. Tros det.
Ja.
Mitt första exempel. För nu så här i pandemin så har det kommit upp nya fenomen som är intressanta att försöka förstå. Och de senaste veckorna så har den här nya sociala medieappen Clubhouse väckt intresse hos många.
Ja.
Mm. Är ni där inne?
Nej.
Nej.
Är du det?
Jag är där.
Ah.
Och det är mycket mediefolk som har velat förstå det här. Liksom, som man, de beskriver som 80-talets heta linje. Och jag blev lite nyfiken då, och alltså den bästa beskrivningen då är faktiskt att det är något slags Almedalen. Folk har sina små seminarier där och man hoppar in i en grupp och där sitter chefredaktör och mediefolk och pratar om digitaliseringens effekter.
Ja.
Men sen kan man vara i andra grupper som är lite mer av den här folkhögskoletiden sena kvällar där man satt och drack rödvin och försökte nå fram till varandra och så gör man inte riktigt.
Sådär. Nej.
Och det jag nu beskriver, det har ju många andra nu försökt beskriva i andra medier, sätta ord på den här företeelsen. Men en som skulle beskriva om det här utgick som av en ren självklarhet att det var mellanchefer som befann sig på Clubhouse.
Jaha.
Och därmed vill man inte vara där.
Ja, precis. Men det låts mig bara säga att det var nättidningen Breaker som tänkte skriva en krönika. Och då, när jag skulle skriva den här krönikan så alltså idén med själva artikeln var att vad händer med produktiviteten när alla mellanchefer är på Clubhouse hela dagarna?
Ah. Mm-hmm.
Så han startade då en grupp där som heter Hur många mellanchefer kan jag distrahera med detta rum? Och hans rum fylldes flitigt, det var 500 personer. Och han upptäckte ändå att det var förvånansvärt få mellanchefer som var där trots namnet på rummet.
Mm.
Däremot upplevde han mer att det var som en ABF-kurs, att det alltid finns den där personen vet, som slukar allt syre. Ja. Som känner att nu är det dags för mig att säga några ord och som bara sänder hela tiden. Men det var ju det här att han utgick ju från att Clubhouse var ett mellanchefsfenomen, vilket det då inte riktigt var. Och ska vi hålla oss kvar till andra pandemifenomen så är det att vi alla till mans har tittat eller sträckt tittat på alldeles för många tv-serier det senaste året.
Mm.
Även här får mellancheferna skulden för det. Mm. Förra året kom Netflix-serien The Last Dance om basketstjärnan Michael Jordan.
Mm.
Jag såg den, det var mycket bra. Och när man ska skriva om serien i Aftonbladet så citerar man psykiatriken Christian Rycks som hade sagt 10 000 svenska mellanchefer som har sett The Last Dance tänkte nog just nu. Jag är mitt kontors Michael Jordan. Och här ser man framför sig hur mellanchefer blir lätt inspirerande och ska ta nya grepp på kontoret. Nu ska kontoret vara mer lättrörligt och de slänger sig med ordet agilt som de har lärt sig på senaste chefskursen.
Ska vi förklara det agilt?
Ja, det är väl att det är mer platta organisationer. Eller hur?
Jaha,
ja.
Okej.
Nej, jag vet inte.
Med fler mellanchefer och färre toppchefer.
Ja, precis. Så kan man väl säga. Det är liksom konsekvensen av det agila ledarskapet. Ja.
Men är det inte så att nästan alla är mellanchefer?
Jo.
Ja, det. Ja, alltså rent statistiskt borde det vara så.
Ja.
Jag menar att de i toppen är ganska få och sen så ner i pyramiden så blir det då fler.
Men det växer på midjan,
ja.
Som bekant.
Mm.
Och om man tittar liksom på populärkulturen så tror jag den här bilden av mellanchefen skapades i och med humorserien The Office med Ricky Gervais.
Ja, jag tänkte på det.
Som
faktiskt
är så poppis igen.
Ja. Ja, men det är inte konstigt att han är det. För att den handlar ju om en mellanchef som hade lite för höga tankar om sig själv. Och jag tycker nästan att det har blivit en vanlig genre, alltså de senaste 20 åren, att man riktar uppmärksamheten mot dessa mellanchefer.
Mm.
Alltså tidigare så kunde man mer pendla, ja, men ta till exempel rederiet mellan Dahlén, ägarfamiljen som ägde rederiet och så nere på liksom i maskinrummet där Bert-Åke Varg var. Liksom.
Ja.
De mellan var lite mer bifigurer.
Ja. Någonstans.
Ja.
Jo, men det jag känner igen det.
Jag minns ju Joker väl i baren.
Ja, han var en färgstark karaktär, men ingen mellanchef. Lars von Trier gjorde ju en film som heter Direktören för det hela som handlar om en ägare för ett IT-bolag som är så konflikträdd att han själv gör sig till en osäker mellanchef som skyller alla dåliga beslut på direktören för det hela.
Genial.
Ja. Och här på Sveriges Radio så gjordes det ju en serie, en humorserie som hette just Cheferna. Aha. Som var en drift med ett gäng mellanchefer som ska analysera sitt eget ledarskap, skriva sina krishanteringsplaner och göra gestaltterapiövningar. Och det blev senare en pjäs som jag tror skulle ha gått på Riksteatern i höstas, men jag vet inte om den sändes digitalt eller någonting. Men det som de skriver i det här radiodramat som jag tycker är så träffande är att hur mellancheferna alltid känner att de har hamnat i sandwichläge, som de kallar det där. Mm. Det trycker på underifrån och överifrån. De känner som ja. Att de ligger mellan.
Alltså jag tänkte just på det för att jag tycker att det är en väldigt otacksam roll. Alltså ja. man har ett tryck ovanifrån och underifrån och sen ska man försöka att medla mellan de här olika planen.
Och förklara vad man gör kanske också.
Ja, och sen så kanske hitta på något nytt och spännande som alla ska tycka är kul. Mm.
Och här vill jag ha lite tips, att, för jag har hamnat ibland med mellanchefer på middagar. Ja. Då ska man alltid säga till dem så här, vad jobbigt att vara i kläm.
Ja.
Då har du dem direkt. De känner sig sedda. Ja. Men nu känns det som att mellanchefer inte bara är kläm i sin egen organisation eller företag. Nu är de kläm med omvärlden.
Ah.
För jag nämnde de här tidigare fenomenen då med Michael Jordan-dokumentären ja, Clubhouse. Men nu, alltså, det var ett annat fenomen som jag spanade om faktiskt innan pandemin, det var ju det här intresset för paddel.
Ja, just det.
Det har blivit den nya pandemisporten. Ja. Man gör om Globen till en enda stor paddelhall. Ja. Olika bottar går in och bokar upp tider som säljer vidare ja. Dyrt.
Ja, visst. Ja. Det är liksom det, ja, det, ja. Det är som om man höll på att sälja någonting under bordet.
Och vems fel är det då?
Ja, det är mellancheferna.
Ja, det är mellancheferna där också.
Det säger sig själv.
Ja. Ja.
Johanna Frindén i Aftonbladet säger så här. Hon fick frågan om hon ska hänga med ut och spela paddel. Hon ställer sig då frågan. Ser ut som en manlig mellanchef med trådlösa hörlurar och livskris? Ja. Och bara för någon månad så spanade jag om det här med vinterbad.
Ja.
Ja. Och nu har det blivit ett fenomen att man ska håna vinterbadare.
Ja, det gick fort det där.
Ja, först var det liksom fenomenet vinterbad och sen kom fenomenet att håna vinterbad.
Ja.
Ja. Och det värsta du kan göra i ett hån det är att lägga in mellanchef. Då tar det liksom på dem extra hårt. Arbetarbladet skrev om den här utbredda trenden just om att håna. Och då skriver de, vinterbadarna är också de nya paddelspelarna. Vet du, det är det ständigt bespottade släktet mellanchefer som gått från cykelbyxor till kanoter till paddelhallar och nu letar kickar i ett hål i isen.
Ja, ja. Men alltså det, man måste ju tycka synd om dem.
Kan man inte göra en stödgrupp? Jag var precis för det har de något forum.
Nej, men de har ju fritt villebråd uppenbarligen.
Ja, de är det. Och läkaren Henrik Widegren som bland annat kan se i Fråga Lund, han är också sångare och han skrev en sång som heter Mellanchef Blues för några år sedan. Jaha. Och där skrev han lite om mellanchefens ambitioner. Och i sången sjunger han att det inte är medarbetarsamtal, Excel-ark och lön som lockar, utan det är titeln man vill åt.
Mm.
Och det är det jag börjar fundera på, att det kanske är slut på det där nu liksom. Den här frågan om titeln som man vill åt, alltså det har varit en titelinflation med Key Account Manager, enhetschef, Strategic Product Manager och sånt.
Men problemet med de titlarna är att jag aldrig har begripit dem.
Nej. Precis. Nej.
Jag förstår inte vad det innebär.
Nej.
För att de är på en kryptisk engelska och de är koordinatorer. Och,
du förstår dem inte och de blir bara ett hån.
Ja.
Ja. Så då tänker jag, om jag ska förespå framtiden, att många mellanchefer just nu inte funderar så mycket på agilt ledarskap eller att de befinner sig i stuprör i sin organisation, vilket de annars älskar att prata om.
Mm.
De tänker på, vad har jag för titel egentligen? Är tillägget manager verkligen nödvändigt? Kan min yrkesbeteckning bli tydligare? Förkalla mig vad som helst, men bara inte mellanchef.
Tack så mycket. Det här är Spanarna, framtidens arena i samtidens dimbankar, trots att det är ett strålande solsken här i Östra Svealand idag. Och före dem så hörde vi alltså Bob Brooker och Sud Sims. Så hörde vi Niklas som berättade att mellanchefen har blivit ett hånord, och alla de som är mellanchefer, de går nu och undrar om det inte finns en annan beteckning på yrket som är mindre skamfyllt. Och det har blivit dags för det, Sissela.
Tack så mycket. Ja, det har varit kallt.
Ja, det har varit.
Ja, men nu är det varmt.
Ja,
men det är ungefär som när man vrider på kranarna till handfat.
Men ja, fast det stämmer inte så bra där.
Jo, men ibland, beroende på vilken kran man vrider på, så är det kallt eller varmt.
Ja, ibland är det kallt i båda. Men jag skulle säga att då, när det var kallt, då kom...
Det kom jag ihåg.
Och då skulle jag säga... Då kom like a letter on the post, och så bara kände jag hur totalt fel det blev, för att jag skulle säga som förväntat, och då var ju det helt fel uttryck. Ja. Mm. Men i alla fall, då kom ju klagomålen på SJ, för de kommer alltid när det är kallt.
Mm.
Men de kommer även när det inte är kallt, för det klagas alltid på SJ. Och jag kan stämma in i det, för jag gör också det. Till exempel kom jag ihåg för ett antal år sedan att jag var ursur på en reklamslogan som de hade. Jag spanade också om det. Mm. Den var så här: välkommen till din inre resa.
Ja, den. Oh. Den var kul.
Ja, men alltså så en så ta missuppfattning av uppdraget. Alltså ja, men det passar liksom för en för ett yogapass eller en meditationsstund, men inte om jag köper en biljett mellan Flen och Katrineholm. Då vill jag gärna ha en fysisk direkt upplevelse.
Mm,
ja. Jag ska säga, man blir irriterad.
Mm.
För allt resande är laddat. Mer än någonsin. På alla plan, alla nivåer. Texas-guvernören, Ted Cruz, fick ju känna på det. Han har sagt och gjort dumma grejer. Men när han reste ifrån det infrusna Texas till solen i Mexiko, då gick topplocket.
Ja.
Och han försökte förklara sig att det inte alls var för nöje, utan det var en nödvändig resa.
Ja, men han skulle ju träffa sina döttrar.
Ja, visst.
Ja.
Han skulle leverera döttrarna, var det inte
ja,
så?
Ja, kanske det.
Det var allt möjligt, ja, absolut inte förknippat med nöje i alla fall. Men det där nödvändig resa känner vi väl igen lite.
Ja.
Ja. Mm. Resandet är en konflikthärd. Det här började, trendbrottet kan man säga, började redan innan pandemin.
Mm.
För två år sedan, alltså 2018, var första gången som utlandsresorna, trenden med fler resor, det bröts.
Mm. Ja.
Och det blev färre.
Ja.
Och det kändes som att det bara gick på en månad, tyckte jag. Alltså det, när plötsligt när det bara kändes helt fel när någon sa, jag ska åka till Mauritius.
Hur kan du? Vad menar du? Precis. Och det, då spekulerades det i tänkbara anledningar. Det kunde vara valutaras och värmebölja, men framför allt, det är då nya begreppet flygskam.
Mm.
Eller hur? Det var ju det.
Ja.
Alla de där mockelbilderna med målade tånaglar i förgrunden mot gul sand och blå vågor, det var ju precis, alltså det var ju sådär, hur kan du, dåligt, skäms och sådär. Och det gäller ju särskilt de som hade lite att förlora, lite moral eller anseende. Sådär.
Ja,
och bilder på flygplansvingen, den var ju
bort.
Ja. Men alltså, var inte flygskam väldigt stark just i Sverige? Jag fick ett intryck av det.
Ja,
men det kanske beror på att vi har varit ett resande folk.
Ja,
vi har väldigt långt att åka också, vart vi ens var.
Ja, det här vet inte jag, men det här, så var det i alla fall. Och nu när vi åker med pandemin i bagaget, då är det ju helt, då är det ju omöjligt liksom.
Mm.
Ja. Så är det. Och nu kan inte ens de mest skamlösa komma undan med resande. Det är fel, helt enkelt. Okej, då kommer mitt andra exempel på det här irriterade resandet.
Ja.
Då reser vi i landet och det kallas för allt möjligt. Till exempel svemester, lite så här, men... Eller hemmester, eller, alltså vi reser i Sverige.
Andra förstod det, men svem...
Ja, det läste jag, det var lite så här krystat.
Ja. Jag förstår för fortfarande inte.
Men att du reser i Sverige.
Jaha, nu! Oj.
Hänger du med?
Jaha, det var, oj, förlåt. Ja. Ja.
Jag tycker inte det var så svårt ändå.
Nej, men... jag skäms.
Ja,
men
nej,
hemmester fanns tidigare.
Ja, precis, men nu läste jag det här svemmester. Det var ju lite, i alla fall då. Men, och det, ja, så är det ju. Och det här ökar ju naturligtvis, vart ska vi ta vägen? Men det är ju också, det är ju ännu mer irriterande. inte minst för de som bor på populära resmål och de ditresande. Här är ju stora konflikter, det var det ju i somras. Ja. Och jag vet, jag hade bekanta som var i Bohuslän och som alltså nästan blev jagade av en arg ortsbo som skrek: ni ska inte vara här! Och då svarade min kompis: men jag är ju frisk. Ja, men om du får en infarkt, då kan det vara min ambulans du tar.
Ja.
Vilket ju är helt sant.
Ja. Men jag tänkte att det var ju strider där på de här hemorterna, så att säga. Dels de som absolut inte ville ha några sommargäster dit, och så de som levde på sommargästerna och såg stora inkomster försvinna.
Och företag... exakt samma är det väl nu på fjällorterna.
Ja.
Ja. Så att det här, det är ju verkligen konfliktfyllt.
Ja.
Och inte bara på orten utan också i familjen, alltså jag har en annan kompis, jag har två tydligen.
Oj,
ja.
Grattis.
Och det, tackar. Och den kompisens man hade i hemlighet och smyg köpt en fjällresa. Mm. Nej, inte ens flyg, utan alltså en fjällresa inte så himla långt. Och hon blev ju bara: är du inte klok?
Mm.
Och han försvarade sig med: ja, men alla andra gör det.
Ja,
alltså, det har de lämnade ju tillbaka.
Hört förut som förklaring.
Jo, precis. Alltså splitet når ju rakt in i familjen.
Mm.
Ja, då, det är ju så här. Vi ska inte resa, i alla fall inte mer än nödvändigt.
Nej.
Vilket är ett töjbart begrepp, eller hur?
Ja. Mm. Oh, ja, det märkte vi själva här i landet under jul, nyår.
Då var det precis. Många nödvändiga resor.
Ja.
Och nu kommer mitt tredje exempel på det här konflikterna i hemester i resandet. Och det är ett storbråk.
Mm.
Alltså nu är det på riktigt. Har ni hängt med i ska höger- eller vänstertrafik gälla i promenadstråkskonflikten?
Ja, oh ja. Den, det är alltid Göteborg, tror jag.
I Skatos, det är den vi har läst om. Men det, nu vill jag direkt säga, det här gäller inte alls bara Skatos i Göteborg.
Nej.
Årstaviken.
Ja. Till exempel. Många... Du vet, finns det grupperingar, inte att leka med. Men jag vill ändå, det här i Skatos är ju det som har tagits upp och lyfts fram.
Ja.
Och Göran Fransson på Park- och naturförvaltningen i Göteborg säger till Göteborgsposten: folk bråkar något hejdlöst om detta. Och sämst är stämningen på de skogsvägar där fotgängare och cyklister ska samsas. Där är schismen total.
Ja.
Ja. Och det är så här, att fram till 2018 så fick man gå som man ville, men nu finns det regler. Det är en ny lag från trafikförordningen som säger att fotgängare, liksom löpare, skall hålla till vänster på gång- och cykelbanor.
Mm. Mm.
Och i Skatås har kommunen satt upp anslag som omedelbart har tagits ner, rivits sönder, alltså vandaliserats. Så, men då frågar man så här, vad gäller egentligen? Vad står det? Ja, lagtexten är ju klar, eller halvklar.
Ja, jag skulle säga
att den är på gränsen till oklar.
Ja. Det där gick fort, ja.
För det står: gå om möjligt längst till vänster i din färdriktning.
Mm.
Och lite senare står det: du kan själv välja sida om det finns särskilda skäl för det.
Mm.
Kort, var du cyklar också alltså?
Ja.
Jag förstår. För att...
Alltså vadå, vad frågar du?
Nej, det måste jag komma ihåg. Jo, vänstertrafiken gäller även cyklister.
Nej.
Eller, jag menar, jag har svårt att hänga med
då. Verkligen.
Ja, men.
Alltså, det gäller gående och även joggare.
Mm.
Då förstår jag.
Gå så långt
men du nämnde
vänster.
Cyklar där någon gång.
Jag sa gång- och cykelbanor.
Ja.
Och då ska gång... Alltså, vet du vad, det kanske var jag som var otydlig.
Nej.
Jo, jag begår självkritik totalt här.
Ja,
i alla fall. Så det gäller gående. Man ska alltså gå på vänster sida. Och det här är... otroligt provocerande, och jag tycker det liknar nödvändiga resor.
Ja,
alltså det där med det finns ett väldigt tolkningsutrymme. Reporten på GP föreslår att statsministern borde väl ta med det i sitt nästa tal: håll avstånd och håll till vänster om du går. Och då säger Göran Fransson här: ja, han kan väl skicka ett sms.
Ja.
Jag tycker han verkar rätt kul den faktiskt, på Park- och naturförvaltningen.
Där jag bor, där har man försökt skilja gångtrafiken från cyklister och biltrafiken får åka för sig.
Ja.
Och sen säger man att där man råkar träffas så ska man visa hänsyn.
Oj.
Och det är väl en ganska enkel regel.
Ja, det tycker jag.
Ja.
Men det här är ju kanske när det inte är avskilt utan
ja, jo, jo. Men man kan ju försöka när man anlägger det. Såna här cykelbanor och vandringsstigar att skilja dem åt.
Alltså det här, det är oförsonliga ståndpunkter, det är liksom jättehårda ord. Folk blir enormt upprörda för det är liksom ens frihet i skogen som blir berörd av det här. Jag går där jag vill, stigen är min liksom. Men konflikter kring resandet stannar inte där. På ett demensboende i Düsseldorf, Ben Ratzenior Center, där är många Alzheimer-patienter oroliga och vill iväg. Och många ger sig iväg ifrån det här hemmet. Och så får personalen leta efter dem. Det här är ju också ganska känt.
Ja, men det händer ju här hemma också.
Ja, det gör det.
Jag har ju mött dementa som har varit ute och vandrat.
Ja, precis. Och, de kanske tar en buss eller kommer iväg långt. Så att personalen här fick gång på gång ge sig ut och leta efter folk. Och det var lite uppslitande och tragiska och tråkiga situationer. Alternativet är ju att låsa in.
Ja.
Vilket känns ovärdigt.
Ja, men kan man inte på något vis ha lite mer personal som ser vart folk tar vägen?
Nej, men det de gjorde i Düsseldorf, det var att de satte upp en bänk utanför hemmet.
Ja.
Alltså det här Alzheimer-hemmet. En bänk med en stolpe i samma färger som lokaltrafiken i Düsseldorf. Grönt och gult. Mm. Och först blev ortsbefolkningen ganska arga för de trodde att det var en ny busstation. Och så var det inte det så. Men då började det med att någon kvinna som var ledsen och grät och ville åka hem till sin mamma. Hon fick gå ut och sätta sig på bänken och en i personalen satt bredvid. De väntade på en buss och väntade ganska länge. Och sen gick de in och tog en kopp te. Den här bänken har visat sig vara ett så bra ställe. Där sitter man och inväntar en buss som inte kommer. Men nej. Jag menar, vad kommer?
Mm. En liten vit lögn
motsvarande. Det är det precis. Jag hörde det här, det finns i en sajt, eller vad heter det, som heter Radio Lab och det här heter The Bus Stop och handlar just om lögner. Så det är ju en lögn det bygger på.
Ja, men ägnar oss inte åt livslögner.
Ja.
Även och vi som ännu inte hunnit bli dementa.
Och den här är väl ganska...
Jag tyckte
det här var ju en så fin... Ja. Alltså jag tyckte det blev en så fin bild av också resandet och väntandet och... Om jag ska gå till framtiden.
Ja, alltså, du börjar ju på SJ.
Ja, det gjorde
och den
det.
Inre resan.
Ja.
Alltså, kommer vi att få kanske perronger med räls på vilka inga tåg kommer?
Jag tror att konflikterna kring resandet är här för att stanna.
Ja.
Vi får stå till svars för vad vi har med oss i bagaget, vad vi har med oss tillbaka. Och när vi reser bort så kommer vi faktiskt till någon annans hem. Och att lagens långa arm når oss ända in i storskogen. Så för att slippa bråk så kan jag bara rekommendera dig att slå dig ner på närmsta bänk och omfamna SJs gamla slogan: välkommen till din inre resa.
Tack så mycket. Bob Brookmeyer och Zoot Sims spelade här och musiken är vald av vår musikredaktör Janne Lindvall. Det här är Spanarna och vi hörde nu Sissela som sa att det kommer att fortsätta att vara mycket konflikter kring vårt resande och kanske borde vi ta en paus, sätta oss på en bänk och ägna oss åt den inre resan i framtiden. Och därmed så har det blivit dags för Jonathan.
Tack så mycket. Och jag tänkte idag ta upp vikten av professionell assistans i samband med stora livsförändringar.
Och,
alltså, är det terapeuter eller är det filosofer?
Det är allomfattande och jag vill också understryka, jag bygger då på min erfarenhet som amatör på många, många områden, bland annat livets då.
Mm.
Och då är det, ni vet att amatör, vad det betyder.
Ja, någon som älskar något.
Ja, ja. Så att det är absolut inte, jag vill inte nedvärdera mig själv på något sätt, utan jag gör det.
Du älskar livet.
Ja, och mänskligheten.
Ja.
Men det var väl en vacker utgångspunkt.
Ja. Jo, men jag är inte helt säker på att det är sant, men det...
Ja, men det, jag försöker i alla fall. Ja. Och jag skulle nästan kunna sluta där, tror jag. Men jag kör lite till. Och då tänkte jag att berätta om... man ska ju ha tre exempel.
Ja.
Och då tänkte jag ta... först upp ett litet negativt exempel på ett väldigt stort historiskt museum som jag hade en kollega som jobbade på en gång i tiden. Alltså för många årtionden sedan.
Mm.
Och arkeologen där blev uppsagd, varpå museichefen skickade ut ett allmänt mejl till hela personalen där det stod: omställningsarbetet på museet fortskrider tillfredsställande. Däremot så fick inte den här min vän då ett ord från den här chefen personligen, utan det här sköttes faktiskt av en mellanchef i det här sammanhanget. Ja, jag hoppar vidare. Och jag tycker att det här exemplet visar då att man ska ju tänka positivt och att det är ju tillfredsställande och så vidare, men det känns inte riktigt medkännande eller professionellt ändå.
Nej. Men det finns ett kommunikationsglapp där.
Ja. Mm. Och då går jag raskt vidare till nästa exempel. Och då blir det lite personligt, för att det handlar om mina släktingar här.
Ja.
Och under andra världskriget...
Men det är många som har släktingar. Så att det är,
ja, och det kan vara många andra släktingar som är släkt med mina och så vidare. Ja, så att det är ganska generellt ändå. Under andra världskriget så erövrades Estland omväxlande av nazister och kommunister.
Mm.
Och då fanns det anledning för min 16-åriga pappa att fly därifrån.
Mm.
Och han... kom då tillsammans med min farbror Lasse som båtflyktingar till Sverige mitt under brinnande världskrig. Och de kom i land i Stockholms skärgård, kustbevakningen plockade upp dem och så avlusades de det första de gjorde i Sandhamn. Och sen hamnade de en kort tid i flyktingförläggning i Stockholm. Men myndigheterna trodde inte att såna här flyktingar från fiskarfamiljer skulle klara sig i storstan, utan de skickades ut på landsbygden. Farbror Lasse, han blev dräng i Ösmo söder om Stockholm och han fick bo i ett hönshus.
Mm.
Fast han brukar påpeka att jag hade egen ingång. Ja.
Så det var ja, man ganska... undrar hur bra det var efter avlusningen att bo i ett hönshus.
Ja, där kan man få nya kamrater.
Jag tänkte det.
Ja. Och pappa, han jobbade som skogshuggare och så vidare. Ja. Och det var... alltså kontentan är här att det gick ju bra för dem och de blev vänligt mottagna trots allt och även utav hönsen. Men det var ju inte så mycket hjälp. Numera så finns det ju, får ju folk hjälp när de kommer till Sverige med kurser och annat och anpassas. Men nu kommer jag till det tredje exemplet och det är det som jag tycker är lite fascinerande, därför att jag pratade med min kusin. Återigen en släkting.
Ja.
Vilken bra ingång på ett exempel. Ja. Jag pratade med min kusin.
Ja. Jo.
Vem kan säga emot efter det?
Ja, det är mycket kunnig och klok kusin här. Och han berättade någonting som jag inte hade en aning om. Nämligen att han berättade om en slags hemflyttar... Och nu, jag blir lite rörd här. En slags hemflyttarkonsulent.
Mm-hmm.
Och han och hans familj bodde i flera år i Schweiz, där han jobbade på ett doft- och smakföretag med organisk kemi.
Mm.
Och han är väldigt noga med det här att påpeka att han inte kallar sig biokemist, för de håller på med mycket större molekyler, medan han grejar med små, små, eleganta molekyler.
Ja. Men är det här syntetiska ämnen?
Ja, förmodligen. Eller om de har...
Alltså är det någonting sådär som man gissar att man kan ha i en läskedryck för att det ska smaka som frukt, men inte är det?
Ja, jag tror det.
Ja.
Han brukar också prata om barkborrarnas sexualliv och sånt där, så att det kan ha med
en annan
insektsfällor och sånt där också. Så att jag vågar inte säga då, vi får hoppas att han inte blandar ihop de här begreppen då. Men de skulle i alla fall flytta hem, och då bjöd företag, alltså hem till Sverige från Schweiz efter många år.
Mm.
Och då bjöd företaget på en hemflyttarkonsulent som förklarade smått och stort för min kusins familj. De fick veta, det här är alltså 95, de fick veta att det svenska samhället hade hårdnat. Man var inte längre lika öppen mot främlingar. i biltrafiken hade man börjat köra om på högersidan. Jag har inte då körkort, men jag förstår att det här är fult gjort eftersom man smiter före.
Ja. Ja. Men man får inte göra det, tror jag inte. Det är väl olagligt.
Nej. Ja. Då får man ju köra ut i vägrenen. Mm. Det blir jättekonstigt.
Det är bara när det är filkörning det är okej.
Trafik i innerstad.
Ja. Nu vet jag att jag är ute och tassar på ett område där jag är verklig amatör. Men det handlar inte om att man åker in sån här avfartsfil på motorvägen på och låtsas att man ska åka av och egentligen så smiter man före och svänger upp till vänster.
Så kan det vara.
Är det, Niklas, är det tillåtet?
Nej. Säger jag bestämt.
Och sen så fanns det också gäng med pojkar som saknade fadersförebilder som gick runt och rånade folk på gatorna. Det var tydligen en nyhet då. Och sen fanns det någonting positivt också, det var att matkvaliteten hade höjts i Sverige från föda till njutning, från Skogaholmslimpan. Nu vill jag inte prata illa om Skogaholmslimpan, det är en stor del av mitt liv och min kropp skulle jag väl säga också. Och så hade det svängt till osötat bröd med exotiska namn.
Mm.
Men viktigast av allt, och här berättar min kusin då, så började hemflytta konsulenten bli väldigt allvarlig och nästan skrek. Det är de fick absolut inte sitta med andra hemflyttare och prata minnen från Schweiz eller hur tokigt Sverige hade blivit. Det kommer garanterat sluta med skilsmässa och att ni flyttar utomlands igen. Och sen fick de ett diagram med en stresskurva att sätta upp på kylskåpsdörren som visade vilken psykisk framtid de hade att vänta. Och det började med högt ställda förväntningar. Det är alltså en kurva som gick upp då inför hemflyttningen.
Nu visar han med handen här.
Ja just det, högerhanden här, uppåt då. Och sen så kommer det strax en brant besvikelsebacke. Och den kommer sig av att hur vardagligt och händelselöst det blev. Och ingen vill höra om ens liv där borta i Schweiz. Det är fullständigt ointressant.
Ja.
Och det här fallet då, det gäller att det får inte gå ner under liksom utgångspunkten då, när man började bygga upp sina förväntningar.
Mm.
Och det är här som hemflyttningskonsulenten kommer in och mildrar fallet.
Aha.
Ja, det gäller att det ska landa då mjukt och fortsätta på
just det, men håller den här hemflyttarkonsulenten kontakten då några veckor efter det att man kommit hem?
Ja, det var så jag uppfattade att det var ett pågående arbete och man kunde konsulteras konsultera och så vidare.
Ja.
Bra tid. Ja, och nu undrar ni kanske...
Ja, alltså det här, jag måste säga att det här låter fullkomligt fantastiskt. Att det förekommer... var hittar man de här konsulenterna?
Hos kusinerna.
Jaha.
Ja, men alltså var det... Ja, då får du, jag får ordna en...
Spännande. Du ville blicka in i framtiden här, eller? För du tog sats och så...
Ja, precis. Och så kom du in där med en liten fundering.
Ja.
Men jag återgår till där. Alltså, vad kommer hända i framtiden? Jo, förhoppningsvis så kommer vi alla så småningom att flytta från Corona-Sverige till vårt gamla hemland, det friska, normalförkylda, snuviga Sverige.
Ah.
Jag hoppas att det är en allmän dröm.
Absolut, men behöver vi hjälp då? Eller?
Ja, det tror jag. Eller, det spelar ingen roll. Ni vet hur konsulter är. De dyker ju upp
som
man ber om det eller ej. Ja. Och ni kan ge er på att avkoroniseringskonsulterna dyker upp. Och de ligger redan i startgroparna. Jag har redan stött på dem i massmedia. Och de talar om att företagen i många fall kommer låta människor fortsätta arbeta hemifrån i högre grad.
Bara för att liksom långsamt vänja dem av med det för att sen stoppa in dem i kontor igen.
Ja, och jag tror att det är till och med, jag vet inte, värre eller intressantare än så. Det handlar om att det kanske till och med är trevligare och effektivare.
Ja, att jobba hemma eller på kontor.
Att jobba hemma
i
många fall.
Eller billigare.
Ja. Ja. Och nu skulle vi säkert kunna knyta an där till Niklas mellanchefer och så vidare. Men det är i alla fall någonting som det talas om.
Ja.
Och då tror jag att här kommer konsulenterna komma in lite tydligare och tala om för dem som pallar sig iväg till jobbet och varnar, var beredda på att arbetsplatsen kanske inte känns som värsta partiet eller festivalplatsen när ni väl kommer tillbaka, den här lilla drömmen man har. Och det gäller samma sak med att umgås med andra människor.
Mm. Att det är inte så roligt som
man minns.
Nej, att man kanske ska dämpa förväntningarna, de där parmiddagarna och annat då. Och inte bygga upp en hägring då som leder till omedelbara besvikelser och skilsmässor så fort man tittar ut genom dörren. Och Ja, jag citerar här. Surt, säger räven om framtidens rönnbär. Jag har förhoppningsvis då fel i min spaning. Mm. Jag hoppas att det blir roligt då. Mm. Men kanske hjälper det oss ändå att uppskatta vissa sidor av den pågående hemisoleringen och oändliga tv-kvällar. Lite mer. Tack!
Ah, så ja. Länge det varar, menar du?
Ja.
Ja. Detta har vi talat om, liksom det nya hånordet mellanchef. Och sen så också konflikter med resandet som kanske i högre grad än tidigare kommer att uppmuntra till inre resor. Mm,
varje steg är ett ställningstagande.
ja, verkligen. Och det här det blir det sista som sägs idag. Det har blivit dags att bomma igen holken för idag. Jag säger hej och tack till Niklas Kjellner, Cicela Kyle och Jonathan Lindström. Och sen så önskar vi alla våra lyssnare en riktigt angenäm helg. Sista dag, Bob Brookmeyer och Zoot Sims. Hej då!
Glad
hej då! Hej, hej!
Vi har lyssnat till Spanarna med Ingvar Storm. Och Spanarna finns också att lyssna på när du vill i vår app Sveriges Radio Play.